Vi har lite tolkproblem. Vi har tolken ska på plats. Ja, det. Om jag öppnar ögonen för livet kan jag bara se det som ett stort under. Livet möter mig så mångfaldigt och överdådigt att jag bara kan häpna. Förstå det kan jag inte. Jag upplever mig själv som en del av detta underverk, en del av en underbar skapelse. Och jag upptäcker både omvärlden och mig själv mer och mer när jag väl börjat öppna mina ögon. Livets under är för mig både en glädje och ett ansvar. Jag har ett ansvar för skapelsen och för mig själv. Det svåraste är att ha ansvar för livet i mig. Men det går lättare om jag tycker om mig själv och vet att jag får vila trygg i Guds hand. Välkommen till dagens söndagsgudstjänst. Idag den 18 augusti, som också är 12:e söndagen efter trefaldighet. Jag som leder gudstjänsten heter Per Norell. Och med oss idag har vi även Kristoffer Lindberg som ska predika. Kristoffer är präst i Boliden på EFS där. Och Klara Grenholm hälsar vi extra välkommen. Du ska sjunga och tillsammans med pappa Andreas. Och spelar till psalmerna gör Anna-Lena Lund. Och Ann-Britt Marklund leder söndags och Jeremy Sintong sköter ljudet. And if you are not speaking Swedish and would like to listen to this service in English, we interpret it today, and our interpreter is Anders Wangby, or maybe Erik Forsell, but Anders will start anyway. So if you would like to hear the service in English, you can raise your hand and he can give you the equipment if you don't have it already. Jag vill även påminna om att vi har en bönekorg högst upp i kyrkan. Där finns lappar med två färger. Vita lappar läser vi upp och ber för. Och de röda lapparna kan man skriva på, men de läser vi inte upp. Vi ber för dem sen. Och innehållet är ju naturligtvis mellan Gud och dig. Vi har en kollektkorg också i där vid utgången. Tror jag den står, så man kan lämna vanliga pengar där ifall man vill. Men nu börjar vi med att vi sjunger psalmen 753 tillsammans. Nu är det härligt att leva. Det är ju kanske mer en sommarsalm, men vi tar den ändå. Vi har ju ändå lite sommar kvar. Så, varsågod. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi läser tillsammans. Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter han in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Och Gud, du som har befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig. Tjäna vår nästa och vårda din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu ska Klara få sjunga.
Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? Vad var det vi sa när vi två tittade ut ifrån berget? Vad var det vi skrek när drömmar bar oss bortom stan? En dag ska vi härifrån. Vi sa vi ska ta över. Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora. Vi ska bli mäktiga. Och vi ska göra jorden heliga. Vi ska göra vattnet rent. Vi ska aldrig skada varandra mer. Och vi ska slåss. Ja, vi ska slåss mot Goliat. Så tro på mig, för jag vet att du är modigast. Vad var det vi sa som vi aldrig någonsin skulle glömma? Vad var det vi såg i soluppgången vid sjön? Vad var det vi skrek där på vägen hem över fotbollsplan? En dag ska vi härifrån. Vi sa vi ska ta över. Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora. Vi ska bli mäktiga. Och vi ska göra jorden heliga. Vi ska göra vattnet rent. Och vi ska aldrig skada varandra mer. Och vi ska slåss. Ja, vi ska slåss mot Goliat. Så tro på mig, för jag vet att du är modigast.
Stort tack, Klara. Goliat av Lale. Vi ska fortsätta med söndags och sjunga söndagssången, och då får ju alla barn komma fram som vill och tända ljus, och så följer man med Ann-Britt till söndagssamlingen.
Man känner sig stor, man känner sig liten, man känner sig stark, man lite sliten, men vad som är
Thank you.
Vi ber tillsammans. Gud, vi ber för våra barn. Ta hand om dem. Hjälp dem att känna dig. Välsigna dem och välsigna deras stund på söndags. Amen. Vi ska be en överlåtelsebön. Här får jag vara den jag är utan masker och roller. Du känner mig, Gud, även mina mörka sidor. Ta emot mig med alla mina felsteg och brister. Hör mig, berör mig, förlåt mig och tänd ditt ljus i mitt mörker. Du ska klara för att sjunga igen.
Heard it was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composed in hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name, but if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth that didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Klara. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad ur Andra Moseboken, 4:e kapitlet, verserna 10-17. Mose sa: förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade: Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa: du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visar er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen. Det är med den du ska utföra tecknen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi Gud, du är livet tillsammans 2 varv och sen ska Kristoffer fortsätta.
I EFS Boliden där jag jobbar så har vi under ett år nu gått igenom Efeserbrevet från första början till, nu är vi på kapitel 6, alltså sista kapitlet på Efeserbrevet. Så vi har gått igenom allting som står där egentligen. Och det man kan märka när man gör det är att Efeserbrevet, ett brev som är väldigt tydligt uppdelat på 2 sätt. Den första halvan egentligen, alltså de första 3 kapitlerna, handlar nästan uteslutande om vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Alltså vad det egentligen innebär att vara kristen och att det är någonting som är större än vad vi ofta kan förstå, även fast vi kallar oss kristna. Det är någonting mer än vad vi har gripit tag vid redan. Och sen i andra halvan, det jag kommer läsa från nu, då blir det mer praktiskt. Säger, men hur ska jag då leva om jag är kristen? Och det finns en jätteviktig poäng varför Paulus börjar med att skriva det här innebär att vara kristen innan han går in på det är så här du ska leva och det är så här du ska göra. Och det är att allting som står i den andra halvan är bara möjligt om man har bottnat i det som står i den första halvan. Alltså det är bara när man har bottnat i vad Jesus har gjort för oss och i de olika sakerna som det betyder för oss på djupet som vi överhuvudtaget kan leva livet som Gud vill att vi ska leva det. Så jag läser från kapitel 6, vers 5-9. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa in sig hos människor, utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare. Och sluta hota. Ni vet ju att ni har samma Herre i himlen som dem, och han är inte partisk. Gode Gud, vi ber att vi ska få en djupare förståelse av vad du vill berätta för oss genom de här orden den här morgonen. Hjälp oss att se din son tydligare. I Jesu namn. Amen. Den här texten berör ett av de områden som vi lägger mest tid på generellt sett i våra liv tillsammans med kanske familjen. Och det är våra jobb, alltså det vi brukar kalla för vårt arbetsliv. Väldigt många av de timmar vi har fördelade i livet spenderar vi faktiskt på jobbet. Eller åtminstone med saker som skulle kunna klassas som arbete. Även om det är att vara hemma med småbarnen eller att ha olika projekt på gång och sådär. Men arbete är någonting som tar upp väldigt mycket av våran tid. Och jag tror att vi får ett svar på frågan. Alltså, vad innebär det egentligen att vara kristen på jobbet? Hur är det annorlunda att jobba som kristen jämfört med att bara jobba i största allmänhet? Men innan jag går in på det så ska jag bara vilja säga någonting om kontexten som det här är skrivet i. För det kanske var någon som reagerar lite grann på det som sägs. Och för att vara extra tydlig så när det står ni tjänare i den här översättningen så handlar det egentligen om slavar. Alltså grundordet här betyder en slav, så att det Paulus säger är ni slavar, lyd era jordiska herrar och så vidare. Och det kan ju kännas lite problematiskt sådär att man kan tänka att vad är Bibeln för slaveriet på något sätt? Är allting där hemska som vi har sett hända ganska nyligt också i vår del av världen? Det var inte så länge sedan. Är det någonting som Bibeln förespråkar? Och för att förstå kontexten som Paulus skriver in i så måste man också förstå vilket samhälle det här var. Alltså det här var ju i Romarriket. Det var inte Efesos var ju inte en judisk stad heller. Och slaveriet där var ju väldigt utbrett. Det var liksom en del av hur hela samhället var uppbyggt egentligen. Och man kan ju säga på sätt och vis så är det bättre än det slaveri som vi har i åtanke oftast när vi tänker tillbaka på USA och England, det som har hänt här nyligast. För att slaveriet i Romarriket var sällan livslångt. Och många slavar kunde faktiskt vara ganska privilegierade. Alltså ha liksom, jobb som var ganska välrespekterade. Kunna ha en ganska bra lön och så vidare. De kunde ha det ganska bra ställt. Beroende på vilken familj man tillhörde. Och vem man hade som herre. Men man hade inga rättigheter. Så att var man slav så kunde man inte förvänta sig någonting, utan vad som helst kunde egentligen hända. Och jag kan tänka mig att ganska många inte hade det så bra som var slavar under den här tiden också. Men det lilla kruxet är att vad ska Paulus göra när han skriver till de här människorna? Han skulle ju kunna säga till åtminstone de som hade blivit kristna nu, så hade han kunnat säga, nu måste ni sluta ha slavar. Gör er av med alla slavar, det är liksom förbjudet i kyrkan. Det enda problemet då är att för många stod det mellan att antingen vara slav och ha mat på bordet. Eller att inte vara slav men svälta. Så skulle Paulus förbjuda slaveriet i den här texten så skulle det innebära att man hamnade i svält istället. Det var därför som många till och med sålde in sig själva som slavar, för att det fanns inget annat val. Vi lever i så privilegierade tider att det nästan är svårt att tänka sig hur saker och ting var under den här tiden. Men det är ju precis så det var. Och i den kontexten så tror jag Paulus gör det smartaste man hade kunnat göra. Istället för att säga ni får inte ha några slavar så lägger han en grund för allting det här och säger att både slavar och herrar är lika mycket värda inför Gud. Han gör ingen skillnad. De här rankingsystemen som ni har, de finns inte inför Gud. Och det betyder att sättet som ni behandlar varandra på måste vara som jämlikar. Det är därför det står till och med i texten, och ni herrar gör på samma sätt mot era tjänare. Det är svårt att förstå hur radikal den tanken är i den här tiden. Gör på samma sätt mot era tjänare som ni vill att de ska göra mot er. Så att det Paulus egentligen gör är att han faktiskt gör som texten skriver. Han vänder på hela perspektivet och gör så att de blir tjänare istället för slavar. Han ger slavarna på något sätt en röst i det här och en respekt för att de är skapade av Gud. Och jag tror att det var den enda vägen framåt som skulle på något sätt välsigna båda parter. Men det var inte det jag tänkte att vi skulle uppehålla oss vid idag, utan den här texten tror jag säger någonting till oss också, även fast vi inte är kanske slavar. Man kanske känner sig som en slav ibland på jobbet, men vi är ju inte det i egentlig mening. Men den säger ändå någonting om hur Gud vill att vi ska vara när vi gör våra dagliga sysslor. Alltså hur Gud vill att vi ska vara när vi är på jobbet. Att vi ska vara helhjärtade, att vi ska göra saker med ett uppriktigt hjärta. Och att allting som vi gör på jobbet gör vi inte främst för våran chef eller för våra kollegor eller så, utan vi jobbar inför Gud även när vi jobbar på våra helt vanliga jobb. När vi städar eller när vi är på när vi har en chefsroll eller när vi bygger eller vad det än är. Allting det vi gör, gör vi inför Gud. Och för att förstå på något sätt vart det här kommer ifrån, så måste man backa bandet lite grann i Bibeln och titta tillbaka på hur var det innan allting gick snett. Alltså hur var det innan världen, innan fallet skedde. Alltså när världen var som Gud ville att den skulle vara. Hur var det då? Och det som kan vara lite chockande, det är det att det fanns en typ av arbetsliv redan innan allting gick snett. Adam och Eva gick inte bara runt och liksom lullade på, utan Gud gav dem ett uppdrag att ta hand om och ordna och bygga upp den här trädgården och ta hand om djuren som fanns där och så vidare. Och det betyder ju att vi skapade för att jobba. Vi skapade på något sätt för att vara en del av arbetslivet. Inte nödvändigtvis för att arbeta för en lön, men vi skapade för att arbeta. Och det betyder ju i längden att det Gud håller på att förbereda i framtiden, alltså när vi pratar om Guds rike i kyrkan, det Gud en dag ska göra när han gör världen ny och när han gör världen som den är tänkt att vara, så kommer arbetet att finnas kvar. Det är inte någonting som kommer vara passé, för att vi är skapade för det, och det är någonting som i grunden är bra. Och det här går lite tvärt emot sättet som åtminstone jag och vännerna i min umgängeskrets tänkte på när vi växte upp, och som jag tror att många yngre fortfarande tänker. Vi tänkte jobb, det är någonting som är jobbigt och trist, och det är någonting man gör för att kunna leva på fritiden. Och det betyder ju att jobb och skola i förlängningen på den tiden, det var någonting man la minimal insats på, bara den insats man behövde för att få det man behövde, så att säga. Inte någonting mer än det. Och det är klart att i längden så blir ju det perspektivet väldigt förödande för ett samhälle när en stor del av de som arbetar tänker att det här är bara någonting jag gör för att kunna leva mitt liv på fritiden, och jag ska göra så lite jag bara kan för att det är inte det här som är det roliga, så att säga. Jag tror att alla förstår någonstans, även de som har det perspektivet, att det här är någonting som skadar samhället när många anammar det. Men jag tror att det går lite längre än så. Jag tror att vi själva far illa av det här perspektivet. Och talar jag från personlig erfarenhet, så när jag tänker tillbaka på mitt liv, så de tre saker som jag skulle ranka som topp tre i mitt liv, det är när jag kom till tro, alltså när jag blev kristen, det betyder enormt mycket för mig. När jag gifte mig med min fru och när jag blev förälder. De tre sakerna ska jag säga är de största händelserna som jag varit med om i mitt liv. Och alla de här händelserna har gjort livet svårare, de har gjort livet jobbigare. De har gjort så att jag sover mindre och jag har mindre fritid och allt vad det är. Skulle jag säga det till mitt 19-åriga jag, så skulle det bli en konflikt. Men det konstiga är att ändå så har det gjort mig lyckligare än vad jag var när jag kunde göra vad jag ville och när jag gjorde vad jag ville. Det är som att det är någonting i det som är lite svårt och det som kan vara lite jobbigt som drar en närmare där man är skapad att vara. Och därför så gör vi oss själva en otjänst när vi lever med perspektivet att jobbet är bara ett nödvändigt ont som sen ska kunna ge mig möjligheten att leva ut livet på fritiden. Men jag tror att det är ganska många av oss, och ännu vanligare kanske om man går upp i generationerna, som har ett annat perspektiv. Där jobbet istället för att få vara kanske undervärderat har blivit övervärderat. Så att jobbet börjar äta upp en inifrån. Det stannar inte bara i arbetstimmarna utan det följer med en hem. Och man tänker på det, man oroar sig för det. Och det gnager på en. Arbetsmiljöverket hade gjort någon undersökning ganska nyligt. Och då hade man kommit fram till att var fjärde person i Sverige upplever hälsoproblem på grund av sina jobb. Alltså 25%, det är ju helt absurt när man tänker på det. Att var fjärde person av oss upplever hälsoproblem på grund av våra jobb. Och det många hade sagt som den vanligaste anledningen, det var att det var den för höga belastningen som gjorde att det blev så här. Man var för högt belastad på jobbet och därför börjar man få hälsoproblem hemma som huvudvärk och sömnsvårigheter och sånt där. Men det kommer ju inte riktigt till kritan, utan frågan är ju vad är den här höga arbetsbelastningen? Alltså vad är det den egentligen består av? Är det att vi jobbar för många timmar på dygnet? Eller vad är det som är för hög belastning egentligen? Vad är det som får oss att må dåligt? Och i en tidskrift som heter Harvard Business Review, det är inte någonting jag brukar läsa, men där fanns det i alla fall en artikel där det stod just om arbetsbelastning. Och man hade undersökt de som man kallade för arbetsnarkomaner och man hade undersökt de som jobbade väldigt mycket och lite olika kategorier av människor. Och det man hade kommit fram till var att det fanns inget samband mellan hur mycket man jobbade och hur dåligt man mådde av jobbet. Alltså arbetsnarkomin som de kallar det, det var inte någonting som hade att göra med hur mycket man jobbade. Utan det handlade mer om hur man påverkades av jobbet, hur lätt man hade att släppa det när man kom hem. Och så vidare, hur oroad man var för jobbet. Och då kunde det vara så att även de som jobbade långt under en heltid, som kanske jobbade 5 timmar per dag eller 4 timmar per dag, kunde ändå ha för hög arbetsbelastning. För att jobbet hela tiden cirkulerade i deras huvuden och gnagde på dem. Och jag tror att det här avslöjar ett djupare problem i oss människor som Bibeln ofta försöker komma tillbaka till. För att det som äter upp oss, det som gör att jobben kan bli någonting som de inte var tänkta att vara, är att vi söker någonting i våra jobb som vi inte är menade att hitta i jobben. Jag tror för en del av oss så är det svårt att inte oroa sig för jobbet, för att i jobbet så känner vi ett väldigt starkt behov av att uppnå en viss standard, en viss nivå på det vi gör. För att vi ska känna att andra människor, eller kanske vi själva, ska godkänna oss. Och det här godkännandet, det är någonting mer. Alltså det är någonting som vi på djupet behöver. Och till följd av det så blir oron för att misslyckas, för att inte bli godkänd, enorm. Och den kommer ju leva med oss även när vi kommer hem. För att den har inte bara att göra någonting som händer där och då på jobbet. Utan det har att göra med ett djupare behov i oss som vi försöker tillgodose via jobbet. För andra kanske det är pengarna som vi får ut av lönen som gör att vi kanske kan känna en trygghet i livet. Att vi kan känna att ja, men så länge jag har det så här så kan jag leva på det här sättet. Och om det händer någonting så har jag alltid mina resurser att tillgå. Så att jag är liksom trygg på grund av det här. Men då kommer oron att gnaga på en. Vad händer om jag förlorar det här? Vad händer om det händer någonting i omvärlden? Eller om jag förlorar de här pengarna som hela tiden kommer in? Då kommer jag förlora min trygghet. Och då har det inte heller längre någonting med jobbet att göra, utan det har någonting med tryggheten i livet att göra. För andra kanske det är att vara på jobbet och känna att här har jag en mening, här behövs jag, här finns det en tydlig roll som jag får fylla i. Människor kommer till mig och ber om hjälp och jag behövs på något sätt. Och förlorar jag det här, vem är jag då? Och då är det identiteten som har börjat byggas i ens jobb. Jag tycker att man ser det här ganska ofta i stora stjärnor i olika idrotter och sporter. När de slutar, hur svårt många har det. För att det var aldrig bara en karriär inom fotboll, utan det var en identitet. Som vem jag är fotbollsspelaren som är så här duktig. Och en identitet kan man inte bara avsluta på det sättet. Den hänger ju kvar när du slutar spela sporten. Men då finns det inte längre någon grund för att bygga den på fotbollen. Och poängen är, det finns säkert tusen exempel på olika sätt som gör att jobben kan följa med oss hem och gnaga på oss och besvära oss på olika sätt och göra att vi mår dåligt. Men alltid på djupet så går det att härröra till någonting som vi förväntar oss i våra jobb. Någonting som vi behöver, som jobben ger oss. Som jobben aldrig var menade att ge oss egentligen. Och in i den tillvaron så säger Jesus, som det står i Matteus evangeliet 11. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Och det betyder att sättet som Gud vill att vi ska jobba på och sättet att vara helhjärtad på jobbet, som till ytan kan låta som ännu ett krav på att göra ännu bättre och vara ännu mer, är någonting som hör ihop med en vila. Att när vi jobbar helhjärtat inför Gud så kommer det att följa med en vila med det jobbet. Och det är därför som Paulus börjar Efesierbrevets tre första kapitel med att hamra på samma spik och försöka säga, det är det här Jesus har gjort för dig. Det är han som har gjort att du i grund och botten är accepterad. Det är han som har gett dig rikedomen som du verkligen behöver, som kan ge dig en riktig trygghet. Det är han som har gjort så att ditt liv har en mening och så att du har en plats i den här världen. Allting kan du hitta där. Och jobbet kan inte ge dig de här sakerna. Ditt yrke eller ditt arbetsliv kommer aldrig att kunna fylla den rollen. Men Jesus har redan fyllt den åt dig. Så du är fri att jobba fullständigt helhjärtat utan att behöva bära med dig den här gnagande oron. I en av sina predikningar så berättar en predikant i New York som heter Tim Keller om en kvinna som kom till hans församling. Hon hade inte varit aktiv där tidigare och sådär. Så han pratade med henne och frågade hur hon hade hittat dit och så. Och hon berättade en berättelse från sitt arbetsliv. Det var så att hon hade begått ett jättestort misstag på jobbet. Och New York är ju en sån här stad där många flyttar precis för att göra karriär. Så att göra ett stort misstag på jobbet kan vara livsförändrande för många där. Så hon hade gjort det här stora misstaget och som kunde leda till att hon förmodligen skulle bli sparkad eller åtminstone få liksom ett tillbakadrag i karriären. Men det hade inte hänt någonting. Hon hade liksom inte fått någon reprimand för det hon hade gjort. Och så fick hon veta att hennes chef hade tagit på sig skulden för det som hon hade gjort för de ännu mer överordnade då. Så han hade liksom tagit på sig det som hade hänt och så hade väl han fått bära konsekvenserna av det på något sätt. Och så funkar det inte i karriärslivet i New York. Det var någonting som bara inte händer. Så hon var tvungen att få reda på varför hade hennes chef gjort så där. Och han ville som inte berätta, men hon gav sig inte. Så att till slut berättade han att han var kristen och att i kärnan av hans tro sa han så finns det en herre som ger sitt liv för mig för att jag ska få leva. Och därför så är jag nu kallad att på olika mycket mindre sätt göra samma sak för andra människor. Att ge upp av mitt eget liv för andras skull. Och då hade hon frågat vilken kyrka går du till. Och sen hade hon gått dit. Och jag tänker att den här mannen hade bottnat precis i det som Paulus försöker beskriva i de första tre kapitlerna. Jobbet definierade inte honom, även fast han hade en chefsroll i ett säkert väldigt respekterat yrke där. Utan han levde i den här vilan att skulle han förlora jobbet så skulle det inte vara hela världen. För att det var inte jobbet som gav honom hans identitet. Det var inte det som gav honom det han egentligen behövde, hur mycket han gillade sitt jobb. Och det gjorde att han hade möjligheten att uppoffra sin karriär för någon annans skull. Jag vet inte hur det gick för honom egentligen, det berättades aldrig. Men han hade åtminstone möjligheten att sätta den på spel för någon annans skull. För att den han jobbade för i grund och botten var inte de ännu mer överordnade cheferna eller för att ta sig till en viss plats eller för att vara accepterad av andra, utan han jobbade för Gud. Och han visste i den stunden vad Gud ville att han skulle göra. Och jag tänker det är den erfarenheten vi behöver komma djupare in i. Vi behöver söka Gud på det sättet att be honom om hjälp, att förstå vad innebär det för mig att jag är fullständigt accepterad av dig. Vad innebär det att min identitet inte bygger på andra människors tyckande eller på vad jag kan eller inte kan eller vilken karriär jag har, utan vad innebär det att den är helt byggd på att vara din och så vidare. Och bottna i de här olika nyanserna av det kärnan av den kristna tron försöker säga till oss. Och det är ett livslångt uppdrag som kristen. Att hela tiden komma djupare in i den verkligheten. För att det är där som vi faktiskt på djupet förvandlas. Det är inte av att tänka eller knyta näven och tänka att nu ska jag göra hårdare. Nu ska jag vara kristen på jobbet kanske. Nu ska jag minsann visa hur annorlunda jag är. Utan det är vilan i att bottna vad Jesus har gjort för en. Att det han gjorde på korset och det han gjorde i sin uppståndelse, det har förändrat allting för mig. Det är så vi verkligen kan vara kristna på jobbet. Det är så vi kan leva efter det här ordet. Vi ber. Himmelske far, tack för att det du har gjort för oss genom Jesus, det är någonting som är större än vad vi kan greppa. Vi ber att vi i våra jobb ska få skifta våran blick till vad andra tänker, till vad vi behöver och istället skiftas till dig och se att i honom så har vi allt vi behöver. Och låt det få göra oss fria, både fria att hitta till vila men också fria till att faktiskt göra vårt bästa på jobbet. Och se att det är en del av den framtid och det rike som du en dag ska låta fullkomnas. Vi ber om den här inre förändringen i våra hjärtan. Som gör så att våran tro verkligen både känns och blir levande. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
Thank you.
ska vi få läsa trosbekännelsen tillsammans. Så vi kan ställa oss upp och stämma in i den. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi ska alldeles strax sjunga psalm igen, och då är det nummer 1, Gud vår Gud vi lovar dig. Och samtidigt så samlar vi in dagens kollekt. Och då kan man som alltid här i kyrkan antingen swisha, och swishnumret tror jag vi har kanske på någon bild, annars så hänger det där istället för psalmsiffrorna. Man kan också ge vanliga kontanter om man inte har swish, och kollektkorgen är i utgången där på den sidan. Om man swishar så kan man också skriva, och man kan swisha till fikat samtidigt om man vill. Och då tror jag att det inte är ändrat, så är det 40 kronor per vuxen eller 100 kronor per familj. Och då kan man skriva vad som är fika och vad som är kollekt, så blir det lite lättare i redovisningen för våra kära ekonomer. Och är du här i kyrkan för första gången så bjuder vi dig på kyrkfikat. Vi samlar in idag till kyrkans verksamhet. Vi lever ju, som kanske många av oss vet, helt på insamlade medel. Och de pengar vi gemensamt samlar in gör det möjligt för oss att hålla igång vår fina verksamhet här i kyrkan. Att vi kan ha våra anställda och att vi kan ta hand om våra lokaler. Och så ger man ju efter sin bästa förmåga. Varje liten krona är betydelsefull. Under insamlingen kan du också gå, om du vill skriva en bön, kan du också passa på att göra det. Vit lapp läser vi upp och röda läser vi inte upp. Så, då sjunger vi och samlar in.
Thank you.
Vi ska be kyrkans förbön tillsammans. Och då är det så här att jag ber en bön först. Det är 5 stycken böner. Och sen så ber vi tillsammans. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber dig Gud för vår omvärld. Du ser hur många konflikter och krig som pågår och som riskerar att eskalera. Du ser så många oskyldiga familjer, vuxna och barn som lider. Vi ber att du ska ge hopp till de drabbade. Ge insikt till de som är beslutsfattare. Och att vi snarast får möta en tid med mindre oro, förtvivlan, ovänskap och oförståelse. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber också för vårt land. Du ser vilken oro som finns i Sverige. Inte minst bland ungdomar och i våra större städer. Du ser så många som drabbas och oroas över kriminalitet, droger, våld eller egoism. Vi ber att fler ska få känna ett sammanhang. Få en tillvaro som är meningsfull och få känna sig sedda. Vi ber att vår riksdag och regering och alla myndigheter ska hitta rätt verktyg och skapa möjligheter för en lugnare och vänligare tillvaro där alla från ung till gammal känner trygghet och framtidstro. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och vi ber dig Gud att visa oss vägen i vår församling här i EFS i Skellefteå. Du ser och känner oss alla som är samlade här. Och vi ber särskilt för alla anställda. Och för alla besökare. Och för alla frivilliga medarbetare och våran styrelse. Ge oss alla kraft och inspiration. Låt oss se och känna din kärlek. Vi ber om öppna ögon och nya insikter. Var med oss så att varje möte kan få präglas av närhet, värme och glädje. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och vi ber dig Gud om mod att se oss själva och acceptera oss sådana som vi är. Hjälp oss att växa och utvecklas. Hjälp oss att våga ge och ta emot kärlek från andra, dig och oss själva. Hjälp oss att våga skratta och våga gråta. Våga erkänna våra misstag och kunna be om förlåtelse. Hjälp oss att se både våra starka och svaga sidor. Hjälp oss att hitta vår uppgift och se de gåvor du har lagt hos var och en av oss. Vi ber att du använder oss. Vandra med oss så att vi vågar pröva nya vägar med dig vid våran sida. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och Gud, var oss nära. Låt oss känna din omslutande, lugna och trygga famn. Ge oss den kraft vi behöver för dagen, för kvällen och i natt och till veckan. Så vi kan ta hand om oss själva och våra medmänniskor med tacksamhet, glädje och närhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi har en vit lapp ur bönekorgen. Och det här är ett tacksägelseämne. Det är en person som har fått ett godkänt prov den 22 augusti. Och det tackar vi för. Och tack Gud för att du förmöter oss. Tack för att du är med oss i vardagen. Tack för att du har det här provet varit godkänt. Möt oss med din förlåtelse och ge oss kraft att leva. Amen. Då ska vi be vår fader tillsammans och så sen så ber Kristoffer välsignelsen och så sjunger vi en psalm efter det. Vår fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Amen.
Vi får ställa oss upp och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Ja, vi närmar oss slutet. Jag ska ta lite grann om vad som händer här i kyrkan härnäst. Och vi har då söndag om en vecka har vi i centrum temat vad kan vi låta passera. En timme om medmänsklighet i en obarmhärtig tid. Och då är det Anders Sandberg, Roger Wikström och Stina Limber som medverkar och Linnea Stenberg. Och även då är det söndags och tweens och mästerskapet såklart. Och sen är det, det kanske inte var en bild på, men 1 september är det mässa med Karin Lundmark. Och då är Lisa Larsson och André Malmén som håller musiken. Är det något annat? Har jag missat någonting? Är det någon som vet något som annars händer här i närtid?
hopp på söndag. Klockan 10. Ja.
Tack för idag alla som har medverkat. Klara, du ska alldeles strax avsluta gudstjänsten. Och Andreas. Och Kristoffer. Tack för din medverkan. Och Kerstin som har skött PowerPointen. Jeremy som har skött ljudet. Och Anders som hoppade in och var tolk idag. Och alla ni som har varit här. Vi läser vårt sändningsord tillsammans och sen sjunger Klara sången Rainbow. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.
But you didn't even notice. It ain't raining anymore. It's hard to breathe when all you know is the struggle of staying above the rising water line. Well, the sky is finally open. The rain and wind start blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that it's always been a rainbow hanging over your head. If you could see what I see, you'll be blinded by the colors, yellow, red, and orange, and green, and at least a million others. So tie up the bow, take off your coat, and take a look around. 'Cause the sky is finally open, the rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that it's always been a rainbow hanging over your head. Tie up the bow, take off your coat, and take a look around. Everything's alright now, 'cause the sky has finally opened. The rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. Let go of your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that it's always been a rainbow hanging over your head. Yeah, it's always been a rainbow hanging over your head. It'll all be all right.
Som sagt, nu delar vi gemenskapen vid fikabordet.